all politik måste resultera i att vanliga familjer är vinnare.
Politikerna tävlar om att lova nya stora miljardsatsningar till hushållen.
Föräldraavdraget.
Vi kommer sänka hyrorna, vi kommer sänka räntorna, vi kommer göra det billigare att ta ut medicin, vi kommer sänka veterinärkostnaderna, vi kommer sänka matpriserna.
Men hur är det egentligen? Hur mycket behövs satsningarna och hur mycket stöd behöver egentligen hushållen?
Jag tror att det här handlar just nu väldigt mycket om att fiska röster.
Det är liksom en excess i valfläsk.
De svenska hushållen har fått det bättre de senaste åren och lönerna stiger mer än priserna.
Det går åt rätt håll och därför så behövs det liksom inga krisåtgärder.
Det här är Ekonomiekot Extra med mig, Olof Winblad. Ja, förra veckan blev det fullt drag i valrörelsen. I Almedalen i Visby försökte politikerna bräcka varann med vallöften och det var mycket ekonomi, privatekonomi. Hushållen ska få mer pengar att röra sig med. Flera partier kom med långtgående och kostsamma förslag som ska förbättra läget för landets hushåll. Särskilt de med barn och för de som har jobb. Så här lät det.
De första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
Och det är en skattesänkning för småbarnsföräldrar som jobbar.
Nu ska de höga räkningarna ner. Nu är det någon annans tur att betala.
Och det är den största skattesänkningen för vanliga löntagare på en hel generation.
Ja, Mats Eriksson, redaktör för politikreportern här på Ekot. Du var på plats i Almedalen förra veckan. Vad var det gemensamma i de här utspelen från partiledarna i Almedalen?
Såväl är det där vita tältet under träden i Almedalen och som på scenen en bit därifrån, vänd ut mot den gröna Almedalen, där var det mycket pengar. Det var en hel del annat principiellt också, men det genomgående, det som skulle ha genomslag, det de lade fram för oss, för medierna, det var sånt som ofta hade med plånboken att göra, både för låginkomsttagare och höginkomsttagare, barnfamiljer och äldre.
Med från en studio i Uppsala har vi Roine Westman, du är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och föreståndare för Centrum för penningpolitisk och finansiell stabilitet. Vad får du för tankar när du hör politikernas många förslag här från Almedalen?
Ja, men jag tänker flera saker. Dels att många av de här förslagen inte verkar vara så väl underbyggda, för de har inte liksom stött så blött i den allmänna ekonomiska debatten. Och så tänker jag att de är tveksamma i förhållande till konjunkturläget och återhämtningen och också tveksamma utifrån att vi redan har ganska ansträngda statsfinansiell situation.
Mm. Vi ska bena lite i de här förslagen som berör hushållens ekonomi. Det handlade ju dels om stora skattesänkningar där till exempel Centerpartiet vill göra de första 15 000 kronorna man får i lön skattefria. Det här är en stor reform som skulle kosta omkring 24 miljarder kronor. Liberalerna ville sänka skatten med ännu mer, 30 miljarder, för höginkomsttagare. Och statsminister Ulf Kristersson på sin sida lanserade Moderaternas föräldraavdrag.
Lägre skatt på arbete för de i Sverige som tar ansvar både för jobbet och för familjen.
Mats, vem är det som ska kunna få det här avdraget enligt Moderaterna?
Ja, det är just inte alla föräldrar utan föräldrar som jobbar, inte de som har bidrag. Och det är ju i linje med deras allmänna arbetslinje som Moderaterna har stått för länge. Och det utgår ju från det här förslaget de har från början om att barnfamiljer ska få 5 000 kronor mer i plånboken. Det här är en del av det. Det kommer mer alltså helt enkelt. Men i sig kostar det ungefär 6 miljarder kronor.
Mm, och Moderaterna har nämnt att det ska ske stora besparingar också på bistånd, bidrag och byråkrati.
Ja, de ska ha en slöserikommission som ska fixa pengarna sen i eftervalet.
Kristdemokraternas stora utspel handlade om en kraftig höjning av barnbidraget med 750 kronor till 2 000 kronor per barn och månad. Där skulle kosta över 16 miljarder kronor. Och höja barnbidraget ville fler partier, bland annat Vänsterpartiet. Men i deras familjepaket så ingår också en bebispeng. 15 000 kronor till alla som får sitt första barn. Största partiet och Socialdemokraterna, vad var deras fokus i Almedalen, Mats?
Ja, det var ju pensioner med mer eller mindre kända förslag sedan tidigare. Men bland annat att de vill höja den här avgiften som vi betalar in till pensionssystemet. Och det i sig skulle ju kosta ungefär typ 30 miljarder och kan ju finansieras på lite olika sätt inom det här med som kallas arbetsgivaravgiften eller utanför. Sen så föreslog de också något som kallas behovsprövad arbetarpension. Det vill säga att om du inte riktigt orkar jobba ända in i kaklet ska du kunna gå ner i tid och få en liten försäkring typ som tickar in och betalar in extra så att du ändå inte får lägre pension då. Och så en extra bonus för de som har börjat jobba tidigt.
Mm. Varken Sverigedemokraterna eller Miljöpartiet hade fokus på så mycket pengar till hushållen i Almedalen. De lanserade lite andra saker. Det handlar om järnvägen och om ett medborgarveto mot att bygga hyresrätter i villaområden bland annat. Men flera av politikerna tecknade en bild av att hushåll generellt möter höga kostnader och är pressade fortfarande. Så här sa till exempel Miljöpartiets Daniel Heldén.
Några få har blivit ofattbart rika medan många familjer knappt får sin ekonomi att gå ihop.
Och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar fyllde i.
Hushållsekonomin kommer vara det viktiga i valrörelsen och nästa mandatperiod. Vi måste göra det billigare att bo och att leva.
Även finansminister Moderaterna Elisabeth Svantesson har nyligen i en debattartikel skrivit att hushåll känner en press när, citat, kostnaderna ökar. Men hur är läget egentligen? Är det verkligen så dystert för hushållen? Roine Westman, hur skulle du beskriva läget generellt för de svenska hushållen den senaste tiden?
Hushållen är inte alls lika pressade som för några år sedan. Om man tar ett kliv tillbaka och tittar i backspegeln så fanns det ju, om man tar 2022 och 2023, en väldigt stor oro att den höga inflationen och höga elpriser och energipriser och i kombination med höjda räntor skulle knäcka hushållen på riktigt. Men så, riktigt så illa blev det aldrig. Och sen så kan man ju säga att vi är fortfarande i en lågkonjunktur så att vi har liksom kommit en bra bit på, i någon form av återhämtning. Men det är lågkonjunktur och tittar man till exempel på reallönerna då som föll väldigt mycket när inflationen tog fart så är de inte helt återställda men vi är tillbaka på en bra nivå i förhållande till vad vi var för 2-3 år sedan.
Om vi går till statistiken då så finns det ju ett mått där som mäter hur hushållens ekonomiska standard utvecklats och där tar man hänsyn både till inkomster och utgifter och där har det ju som du beskrev då hänt en hel del de senaste åren. Peter Gärdqvist arbetar med den här statistiken på Statistiska centralbyrån.
Hushållens inkomster och ekonomiska standard har ju ökat stadigt varje år de senaste decennierna och 2021. Är ju det hittillsvarande toppåret för inkomster om man tittar på hela befolkningen. Men 2022 och 2023 sjönk den ekonomiska standarden på grund av den höga inflationen de åren. 2024 så steg de reala inkomsterna igen för de flesta grupper och personer över 65 år har haft den bästa återhämtningen. 2024 hade den gruppen till och med högre ekonomisk standard än toppåret 2021.
Inflationskrisen gav alltså en rejäl dipp för hushållen men från 2024 så vände det uppåt och åren efter det har det fortsatt i samma riktning. Arturo Arques är privatekonom på banken Swedbank.
Precis, man fick det bättre 2024 så såg prognosen för både 2025 och i år då 2026 ut att bli bättre. Så att de allra flesta kommer att få mer pengar i plånboken även 2026.
För de som jobbar så går lönerna som Roine nämnde här upp betydligt mer än vad priserna gör i Sverige. Och så har det varit i över 2 år nu. Det som kallas reallöner stiger alltså. Och de utvecklas betydligt bättre än snittet i euroområdet och mycket högre än i USA, Storbritannien och Norge till exempel. Många får det alltså bättre.
Nu ska man vara försiktig med att generalisera eftersom hushållen inte är en homogen grupp. Men om vi tar generellt så kan vi konstatera att 4 av 5 hushåll lever med goda eller mycket goda marginaler. Och omvänt då, en femtedel av hushållen lever med små eller inga marginaler. Det är arbetslösa, det är studenter, det är garantipensionärer, de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning och ensamstående med barn.
Roine, även om vi då åkte på en rejäl smäll under inflationen som du beskrev förut också och ränteuppgång så har återhämtningen pågått flera år nu och varit stadig. Det är den bilden man kan säga då, eller?
Ja, precis. Jag håller med om det. Vi har pratat om reallönerna tidigare. Man kan också titta på hushållens konsumtion och där är vi inne i en stark period sedan 2024. Man kan säga så här att återhämtningen i den här lågkonjunkturen har varit långsammare än vad många prognosmakare förväntade sig. Men vi är inne i en bra fas med en återhämtning med en tillväxt på 2-3% per år nu i hushållens konsumtion. ett orosmoment som kvarstår, det är arbetslösheten. Den är fortfarande hög i Sverige, den är på över 8%.
Mm. Men ovanpå de här förbättringarna då som vi har sett de senaste åren så har ju också jobbskatter sänkts, matpriserna sänktes i våras, hushållen har fått elstöd och nu i år har även drivmedelspriserna sjunkit genom att skatten sänkts. Och så sent som i onsdag så genomfördes några av regeringens extra och tillfälliga stöd till hushållen som var en del av en extra budget i våras. Över en natt till den 1 juli halverades priset för månadskort i kollektivtrafiken och ute på landets bensinstationer så sänktes priserna rejält.
Ja, men det är ju 3 kronor billigare.
Ja, det är lite billigare.
Ganska mycket billigare.
Det betyder mycket. Som pensionär så har man inte så stor lön inte.
Det är positivt nu när sommaren kommer och man vill ut och åka någonstans med barn eller familj.
Ja, det är absolut viktigt för oss i familjen också. Vi är beroende av bilen, så helt klart för att pendla och sådana situationer.
Egentligen så tycker jag inte om det, för att jag tycker det är viktigare att rädda miljön. Så jag kan gärna betala den där och tänka på hur jag kör istället.
Så Cecilia och innan dess Britt-Marie Edberg, Martin Olofsson, Fernando Cruz som P4s reportrar pratat med. De här åtgärderna infördes för att lindra effekterna av kriget i Mellanöstern, men nu blev det så att bensinpriset istället blev lägre än före kriget. Bensinen har inte varit så här billig i Sverige sedan januari 2021 och nu har svenska bilister bland de absolut lägsta priserna på bensin i EU. Den här tillfälliga skattesänkningen har regeringen fått en del kritik för, Mats. Vad handlar det om?
Det är från lite olika håll. Tar man miljöhållet så är det ju det här gamla klassiken att lägger du skatt på en vara så blir den dyrare och då vill man köpa mindre av den. Sänker du skatten så kanske man vill köpa mer, det vill säga öka bensinkonsumtionen. Det här är ju exempelvis som man går till politiken, inte minst Miljöpartiet ifrågasatt. Till exempel Daniel Hedén, vi hörde här förut, språkröret, som har kallat det här för hål i huvudet och sänka drivmedelsskatterna i en oljekris när vi sitter fast i ett oljeberoende. Där blir liksom... Vi ska ju snarast försöka komma någon annanstans, menar han, och en del andra, till mot elbilar och annat.
Det finns också fler punkter där de svenska hushållen fått det bättre de senaste åren. Statistik visar att färre får ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd. Betydligt färre barn lever i familjer som får det. Och barnfattigdomen är den lägsta på 10 år enligt SCBs siffror. Och det märks också, som vi har nämnt förut, på att svenska hushåll börjat konsumera mer. Det kan man också se i siffror. Då är frågan hur man ska se då på alla de här förslagen som lanserades i Almedalen.
Ja, som privatekonom så blir man ju lite konfunderad. Det finns ju många nationalekonomer som också gör det. För det är väldigt dyra reformer som föreslås och som slår väldigt brett. Och det är klart, vill man verkligen hjälpa de som har det tufft, då hade man kunnat haft mer riktade stöd som hade kostat statskassan dessutom mindre. Men de här paketen kommer naturligtvis att gynna hushållen generellt sett. De flesta får mer pengar i plånboken. Och tanken bakom de här förslagen är ju att se till att få upp den privata konsumtionen. Och eftersom den står för halva tillväxten och halva BNP så är det det man siktar på. Man vill få upp tillväxten.
Säger Arturo Arques på Swedbank. En annan ekonom, John Hassler, som är professor i nationalekonomi, har redan tidigare varit ute och kritiserat flera av regeringens tillfälliga satsningar. Han var inte imponerad av vad han fick höra från Almedalen.
I budgeten från i höstas då, så bestämde man ju sig för det största finansiella underskottet vi har haft på 30 år i statens budget. Förutom då det extrema året 2020 under pandemin. Och faktiskt då föreslog man någonting som är ganska nära det. Den har man ju under vårändringsbudgeten har kommit med ännu mer då. Så att det är en extremt underskottsbaserad politik. Och mot den bakgrunden så är det ju väldigt konstigt att man i Almedalen nu diskuterar vad man ska göra efter valet i termer av mer av den typen av politik. Liksom allting kommer att handla om hur ska vi kunna få ordning på budgeten så vi kommer tillbaks till en rimlig balans. Det enda perspektiv man kan ha på det är ju att det är liksom en excess i valfläsk.
Kritiken handlar ju alltså då om att de tillfälliga satsningar som införts och flera av de stora förslagen som lades fram i Almedalen saknar tydlig finansiering. Hittills har regeringen lånat till flera av stöden och skattesänkningarna, vilket alltså anses problematiskt. Varför då, Roine?
Jo, men vi har ju spelregler för den ekonomiska politiken. En av de regelverken som man måste förhålla sig till, det är det finanspolitiska ramverket. I det ramverket finns olika krav. Det finns ett krav, och då det är det som John Hassler pratade om. Det är det som kallas budgetsaldot, som säger hur mycket minus går egentligen budgeten. Det finns ett krav då i ramverket på att det ska gå i genomsnitt lite grann med plus på en tredjedels procent. Istället ligger vi just nu på minus 2 och kanske lite mer än så i negativt i förhållande till det här kravet. Så det bryter vi mot även om man ser till att vi är inne i en lågkonjunktur fortfarande. För man brukar vilja justera det här budgetsaldot för konjunkturläget. Och det gjorde vi redan i och med budgetpropositionen 2026 som kom i september förra året. Och sen då som nämndes så vårändringsbudgeten är då ännu mer expansiv. Det är en väldigt, väldigt expansiv budget och kanske då feltajmad och kanske för bred.
Och det är alltså att man lånar pengar för de satsningar man har istället för att prioritera bort något annat i budgeten?
Ja, men precis. Man har ju också lagt försvarsutgifterna, vad man är överens om i juni förra året, att lägga helt utanför det här ramverket då, så man lånar även till utökade försvarsutgifter. Och nu har Sverige väldigt låg statsskuld. Den är bara runt 35% och det är jättelågt nu i jämförelse med andra europeiska länder. Så det är ingen panik så, men det är ändå så att man bryter mot ett av de här kraven i ramverket.
Mats, regeringen har ju då som sagt fått en del kritik från olika ekonomhåll. Hur har de svarat på den här kritiken? Vad säger Elisabeth Svantesson till exempel?
Ja, men hon menar ju på att det handlar just om att förbättra situationen för människor som har haft problematiskt tidigare. Så det är ju hennes bild av det hela. Och samtidigt har hon ju sagt, som till exempel i maj när det här med bensinskattesänkningen kom, så sa hon att det kommer inte bli någon rea på bensinskatten. Just nu skulle det bli 17 kronor, nu blev det ju 3 kronor mindre då med tanke på utveckling och så vidare. Och skälen som är ju lite de som Roine var inne på här, liksom, hon vill få fart på ekonomin. Det är bra för att låna för att få upp tillväxten igen. Lågkonjunktur och så vidare, gamla klassiska argument, och vi har en låg statsskuld. Så att de försvarar detta med att vi har det utrymmet nu. Sen kan man ju alltid diskutera vad utrymmet egentligen borde användas till. Alltså, man brukar ofta tala om långsiktiga investeringar och så vidare vad det gäller lån för att få liksom någon utväxling på sikt som ekonom. Men nu så tycker man att det är hushållen som behöver pengarna. Det är en allmän bild i politiken att det är så här just nu.
Mm. Och kritiken just kring det med försvarssatsningar, att man inte har prioriterat exakt hur man ska göra med dem i budgeten, för den gäller ju alla politiker som är med på det. Så att säga.
Där är enigheten total om att de här 300 miljarderna som ska lånas just ska lånas, så att säga, och lägga på ett särskilt ställe. Så småningom om typ 10 år komma in helt och hållet i statsbudgeten.
Mm. Många av de här förslagen då i Almedalen, de är ju rätt breda och riktar sig till många hushåll, även om många hushåll då har fått det bättre. Hur tänker politikerna där, Mats?
Ja, de verkar ju tänka och tro att läget är värre än vad ekonomerna uppfattar att det är, i varje fall om man tittar på köpkraften och så vidare som vi varit inne på i programmet. Man vill ju uppenbarligen också, förutom att man ser nationalekonomiska skäl till att gynna väljarnas plånböcker, skulle jag tro. Det är ju inte det man anför som argument, det är ju inte huvudskälet, utan det är helt andra saker. Men det är ju lätt att läsa in det. Och jag tror att man utgår delvis från valet 2022 som partierna i flera valanalyser från dem beskriver som ett plånboksval. Man hade hög inflation, höga bränslekostnader, höga elpriser, oro allmänt för Ukraina, allmänt deprimerad syn på ekonomin. Och det där tolkar man som att de här förslagen som kom då, till exempel om lättnader, var positiva för partierna. Så att man tittar nog på senaste facit och tänker, det här är nog bra.
Arturo Arkes, som vi hörde tidigare, påpekar ju att det däremot finns flera grupper då som fortfarande har en mer pressad ekonomisk situation. Och han säger så här om vilka förslag som skulle kunna gynna de grupperna.
Om man vill ha kostnadseffektiva reformer och verkligen hjälpa de som har det tufft, då skulle jag titta på såna här saker som bostadstillägg för pensionärer och bostadsbidrag för barnfamiljer. Det är reformer som träffar väldigt bra och som gör att det inte blir stora, dyra, generella reformer som kostar väldigt mycket. Så att det är två exempel på vad man skulle kunna göra för att gynna hushåll som har det tufft.
Vad tänker du, Roine, om det här?
Ja, men precis. Man, som Arthur var inne på, man försöker ju ofta kategorisera finanspolitiska utgifter och satsningar. Så antingen så rör det långsiktiga offentliga investeringar eller så är det strukturreformer, någon form av skattesänkning som man tror ska gynna produktiviteten. Eller så är det mer utgifter av tillfälligt slag och kanske konjunkturstabiliserande slag. Och det som, så som det låter från politikerna så är, retoriskt, så handlar det ju mer om det senare. Det handlar om att vi är i ett svårt konjunkturläge och det handlar om att liksom stötta hushållen. Men samtidigt riktar man sig till väldigt breda grupper. Det man egentligen vill göra, om det är konjunkturstabilisering man är ute efter, att hjälpa stötta konjunkturen i ett tufft läge, det är att man vill rikta till grupper där effekten i form av konsumtion och stimulans blir stor. Alltså att det ger mycket ringar på vattnet. Ekonomerna brukar prata om multiplikatoreffekter. Så man måste nog se många av de här förslagen lite grann ifrån ljusen att det är valår. För det är breda utgiftsökningar, till exempel barnbidraget. Och ett sådant förslag är att öka barnbidraget från nuvarande nivå till 2000. Det kostar i sig 15 miljarder kronor. Så det är från 32 miljarder till 47 miljarder i statsbudgeten.
Vi är ju mitt i en valrörelse, Mats. Och politikerna vill ju vinna vårt förtroende. Så det är inte så konstigt om de kommer med förslag som de hoppas att vi ska nappa på, så att säga. Men vad kan man säga om det här med plånboksfrågor och valet? Varför tycker politikerna att det här är så viktigt?
Därför att de uppenbarligen tror att det funkar. Ett exempel som brukar lyftas fram, det var ju då maxtaxan som Socialdemokraterna lade fram på 90-talet, som gjorde att det blev ett tak för hur mycket vi som barnföräldrar var tvungna att betala in för förskolan. Och det där var poppis och bidrog till partiet. Det visar faktiskt forskningen. Så att där finns det ett exempel på detta. Så det är kanske det man håller fast vid. Och sen finns det mycket annan forskning också, kan vi.
Mm. Förra valet 2022, som du var inne på förut här, har ju undersökts av valforskarna i Göteborg. Vad har de kommit fram till kring det här med plånboksfrågor och valet där?
Ja, man kan säga att de har inte bara undersökt förra valet, de har undersökt 50 år av val, och det finns internationell forskning också. Det är en ganska enhetlig bild som man får där. Man kan, om man nu tänker som en ekonom eller statsvetare, så kan man dela upp frågan på lite olika sätt. Vi har ju både statens ekonomi, offentliga finanserna, hur mår samhället? Och sen har vi din och min plånbok, hur mår du och jag? Och så kan man tänka på, liksom, är det förslag som redan är genomförda, hur politiken har förts, eller är det förslag som de lovar att genomföra framåt? Vad är det som funkar? Och då är det ju, visar ju forskningen, både internationella och Sverige, det är snarast det som kan verka påverka folk lite mer. Det är sånt som rör den stora ekonomin, samhällets ekonomi, hur mår det här, och saker som har hänt, mer än min egen plånbok och vad som lovas för den framåt. För det verkar inte ha riktigt samma tyngd, och tyngden verkar generellt sett rätt låg, visar forskningen. Det finns, som de säger, om man tittar just på valet 2022, trots att partierna då lyfter fram att det var ett plånboksval, så när forskarna i Göteborg, som är typ Henrik Ekengren Oskarsson och tidigare Sören Holm, börjar så här titta på det här, då kommer de fram till att det finns ingen stark evidens för utbredd plånboksröstning i valet 2022, konstaterar de helt krasst. Så att då var det uppenbarligen rätt dyra löften med liten effekt på väljarbeteendet.
Och frågan är då om några av de här förslagen blir verklighet efter valet, det vet vi ju inte än. Det vi har sett hittills då med alla stöd- och skattesänkningar som kommit är ju att en del förstås går till konsumtion, men att mycket också hamnar på sparkonton hos människor. Arthur och Arkes igen.
Jag tror att hushållen har fått en näsbränna. Under perioden med väldigt hög inflation och snabbt stigande bolåneräntor där 2022 till exempel, så lärde sig hushållen att man behöver en ordentlig sparbuffert, och man behöver också större marginaler. Man vill inte leva från hand till mun.
Många ekonomer har ju hoppats att det är konsumenterna som genom sin konsumtion ska få fart på tillväxten i Sverige. Men funkar det där nu, med tanke på att det är många som sparar en hel del av pengarna och så?
Ja, det är helt sant att vi hoppas rätt mycket på konsumtionen. Och länge i återhämtningen var det så att hushållens konsumtion liksom dröjde mer än vad man hade förväntat sig. Nu är ju risken med de här förslagen att de är feltajmade, för att återhämtningen i hushållens konsumtion har kommit så pass långt. Så att antingen så blir det för mycket stimulans och då kanske inflationen tar fart igen. Det är en risk med den här feltajmingen. En annan risk med den här feltajmingen är att mycket av det bara sparas och läggs på hög i fonder och annat.
Konsumtionen ökar ju då, men en annan intressant sak är att hushållen i Sverige trots den förbättrade situationen ändå är rätt pessimistiska På Statliga konjunkturinstitutet så mäter man det här varje månad och svenskarna är fortfarande mer pessimistiska än vanligt till både sin egen och Sveriges ekonomi. Johan Samuelsson på Konjunkturinstitutet.
Båda de här måtten som vi tittar på, de är ju då under sitt historiska medelvärde. Vi kan inte riktigt förklara varför hushållen uttrycker sig så pass pessimistiskt när man jämför med andra hårdata, om man säger så.
Hur ska man förstå det här, Roine? Vilken betydelse har det hur hushållen, hur de känner inför ekonomin, så att säga, vad de tänker om den?
Ja, men det är en viktig komponent och vi vet, det som Johan säger i inslaget, vi vet inte riktigt varför de här enkätundersökningarna visar så pass mycket pessimist. Det stämmer liksom inte riktigt överens med hur man faktiskt konsumerar riktigt heller längre.
Mm. På kort sikt kan ju konsumtionen stärka tillväxten, men om man tittar på längre sikt och lite kortfattat som nationalekonom, vad är det viktigaste som avgör hur det går med tillväxten till exempel i Sverige då, på längre sikt?
Ja, men precis. Om vi kopplar det till reallönerna som vi började med att prata, det som driver det till stor del, det är företagens produktivitet och produktivitetstillväxt. Och då är man tillbaka på väldigt grundläggande frågor och reformer. Det handlar ju om att företagen ska ha tydliga spelregler, fungerande rättsväsende, fungerande möjligheter att finansiera sig, så att man vill ha en stark kapitalmarknad, man vill ha kompetent arbetskraft av rätt sort, man vill kanske ha stöd i forskning och utveckling. Så det handlar ju om ganska så annorlunda saker jämfört med de politiska förslag vi har hört i det här programmet.
Mm. Mats, det är fortfarande drygt 2 månader kvar till valet. Mycket kan hända. Tror du att det kommer komma ännu fler privatekonomiska utspel från partiledarna?
Ja, det skulle inte förvåna med tanke på det här börjat. Det som nu var i Almedalen, det vi har hört också här i programmet med bränsleskatterna, stöden till hushållsekonomin på grund av elpriser och så vidare. Sen är frågan, som sagt, som vi har varit inne på, får det här effekt? Alltså tittar man, en viktig faktor för det är ju liksom hur viktigt är det? Nu är de uppenbarligen lite pessimistiska hushållen, men frågar man dem vilka är de viktigaste frågorna i valet, då är det mycket mer välfärdsfrågorna, vård, skola, omsorg, klassikerna, men även lite migration, rättsfrågor och sådär. En bit ner på listan kommer ekonomin. Det krävs nog att den lyfter en del upp, att folk blir ännu mer oroade, ännu mer fokus på den för att just de här förslagen också ska bita. I varje fall inte hur forskarna tror att folk reagerar och tänker. Kanske lite ekonomi, definitivt också mer annat.
Mm. Det här var Ekonomiekot Extra. Du har hört Roine Westman, professor i nationalekonomi, och Mats Eriksson, redaktör här på Ekot. I appen Sveriges Radio hittar du alla våra tidigare program. Och jag som producerat det här programmet heter Olof Winblad. Och nästa vecka är Hanna Malmodin tillbaka igen som programledare. Hej då!